Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lasse Granqvist här,
tillsammans med Tommy Åström.
I detta avsnitt av Sporthuset.
Norsk dopning eller inte dopning, världsrekordarenan i Göteborg och Inside Allsvenskan.
Idag dags för Jens Fjällström, numera assisterande tränare i Malmö FF, i vår roterande podcastpanel.
Och så frågan då, vilket humör är Lasse på egentligen? Lackar han eller inte?
Det får ni höra i episod 63.
Nu är du här igen, hallå Jens.
Hej.
Hur är det?
Ja, det är bra. Jag har saknat er. Och jag tyckte det var jättekul att lyssna på Noah Backner och lyssna på Lena Sundqvist, som jag tycker har skött sig alldeles strålande i sina respektive debuter. Vad var det? Sveriges lyckligaste kommun? Eller vad var de kom ifrån?
Charmigaste.
Och den heter jag har ju rötter där uppifrån. Jag vet ju ungefär hur charmigt jag har tyckt det har varit att passera Arvidsjaur. För min pappa och min farmor och farfar, med andra ord, har kommit från Arjeplog. Så de har passerat Arvidsjaur några gånger, och kanske ibland med ett leende.
Backner, han hamnade i strålkastarljuset direkt här. Han klev ju fram och sa att Victor Nilsson Lindelöf kommer få guldbollen 2016. Tror han. Efter 9 raka med Zlatan. Då kände vi oss tvungna att skicka ut det på vårt Twitterkonto, @sporthuset. En liten omröstning. Inte helt oväntat så vann Zlatan. Frågan var dock inte, vad tycker ni, utan det är så här, vem tror ni vinner? Och det blev ändå så mycket som 31% till Victor Nilsson Lindelöf. Och 59% till Zlatan, 10% någon annan.
Hur röstar du, Jens?
Jag tror att Zlatan tar det. Han får nog nästan börja med att och sluta innan den ska delas ut. Eller försvinna iväg till Kina och spela fotboll där. Eller USA, så att vi tappar bort honom för en stund. För så starkt finns han med i mångas minnen.
Jag läste på lite om guldbollen. Och via någon text från Simon Bank så hittade jag de ursprungliga stadgarna. Som nu inte, ingen vet var de finns. Men Bank känner tydligen till dem. Och då, alltså vad som är kriterierna för att vinna guldbollen för den främsta svenska fotbollsspelaren under året. Men det stod det så här: en som är skickligt och föredömligt spel, främst bidraget till sitt lags framgångar och hedrat sitt land.
Stilfull stadgeformulering, tycker jag.
Så där finns både lagdelen med och landslagsdelen.
Det är ju ofta så, det är det som är hemligheten med den där typen av stadgar och föreskrifter och regelverk. De ska vara så breda som någonsin är möjligt.
Då kan man ju då säga att i och med att skrivelsen är som den är, så känns ju 2017 som en dörröppnare till annan guldbollenvinnare, eftersom Zlatan knappast lär spela i landslaget då.
Men du, Jens, har du fått några sådana här nästan provocerande meddelanden de senaste dagarna? Typ, grattis till guldet.
Usch. 98% klart. Ja, nu kan ni inte missa det.
Oh, de är luriga de där, eller?
Ja, jag sprang på Camilla Nordlund uppe i samband med att vi spelade mot IFK Norrköping uppe i Norrköping här helgen som var. Och då sa hon till mig att, vet du vad, ni har ju faktiskt råd att förlora den här matchen.
Just det, den är också skön.
Ja, precis. Och det var första gången jag hörde den grejen och fick det för mig. Och då slog det mig faktiskt att Vi har aldrig tänkt den tanken en gång så här långt. Och jag tror det är det som är det man ska fortsätta att göra. Man ska inte ge sig själv en möjlighet, man ska inte ge sig själv en ursäkt att kunna göra ett dåligt resultat. Utan man ska bara gå efter och göra den bästa insats man bara kan och gå efter de tre poängen. Om det i slutändan sedan visar sig att det dimper ner en poäng någon gång då och då, så kan man stå ut med det. Men att inte titta på det där och nu liksom att allting ska vara klart och sådär. Oh.
Skulle Malmö FF missa det här guldet så är det ett av allsvenskans största tapp genom alla tider.
Bra press. Bra sätta press på grejer där. Mycket bra.
Nej, men det är, det är ju fakta.
Ja,
det är ju fakta.
Absolut. Känn pressen. 7 poängs ledning med 12 poäng kvar att spela.
Jag tycker det är häftigt med Malmö FF, eller om det är rätt ord vet jag inte. Ni får värdera det allihopa som lyssnar. Men alltså efter matchen mot Djurgården på Tele2, när vi var där och jobbade och följde den som vanligt i Simor, så kändes det som att det här laget har ett frågetecken för sin karaktär. Därför att det var en svag första halvlek av Malmö FF. Och så gick tränarna in i paus, tänkte man att nu kommer Malmö komma ut med en jäkla kraftig andra. Det hände inte någonting. Utan det var precis lika menlöst, om jag får uttrycka mig så, i den andra halvleken. Därifrån sett har det ju hänt någonting med Malmö FF efter sena segermålet mot Elfsborg, derbyseger Helsingborg, boogie-teamet som man aldrig vinner mot egentligen, BK Häcken borta, ny seger, och nu i stormatchen mot IFK Norrköping så vinner Malmö igen. Det vill säga det har hänt någonting, och någonstans, jag vet inte om det är rätt att säga så, men det blev skador, det blev avstängningar, det blev problem för Malmö FF på riktiga nyckelpjäser, och herre, vilken härlig flora av ytterligare spelare Malmö FF har att användas utav. Och där någonstans känns det som att förklaringen till Malmö FFs stabilitet och styrka och karaktär också kanske ligger i bredden.
Fast du har ju svaret, Jens, på vad den stora styrkan är. Vad är det?
Han är inte så dum den här Lasse. Han är inte så dum den här Lasse. Nej, men jag tycker han är inne på någonting som är viktigt. Och det är viktigt att inte bara ha ett bra lag, utan det är viktigt att ha en bra trupp. Och om, eller framförallt när spelare som har varit 13, 14, 15, 16, 17 också får vara en del av det och också klarar av att visa att de kan vara en del av det, då föds det en enorm kraft i en spelartrupp, och det föds en konkurrens och det föds en känsla av att vi står inte och faller med någon spelare överhuvudtaget, och då liksom kan ett lag, det lag som går ut, smälta ihop till något otroligt starkt. Alltså jag tycker det är det som har skett, för att vi har haft nu, man bakar in den där Djurgårdsmatchen i matchen som var innan då vi mötte IFK Göteborg, då har vi på 6 matcher har vi 5 vinster, varav De 5 vinsterna är riktiga karaktärsvinster, skulle jag vilja säga. Det vill säga matcher som har stått och vägt och där det har känt att det kan tippa åt det ena och det andra hållet, och att det är de kritiska skedarna som vi har varit som duktigast, och så har det varit på slutet också. Och vi ska försöka fortsätta att hantera varje match på likadant sätt, så får vi se vad vi säger när vi möts den 8 november, tror jag det är, någon inspelning planerad som jag kommer att vara med också, och Allsvenskan har ju avslutats den 6 november. Så det kan väl bli lite kul att se fram emot den sändningen.
Då kanske vi får säga grattis.
Kanske. Jag har ju alltid haft en dröm, eftersom jag är ju så här, du är också, Lasse, höstbarn.
Jajamän, och det är bara 2 dagar emellan oss.
Just det, så 27 oktober har man ju alltid fyllt år. Det är nästan alltid då som Allsvenskan har avslutats, någonstans runt omkring plus minus några dagar. Och jag har alltid velat vinna Allsvenskan runt omkring min födelsedag. Så det finns ingen bättre födelsedagspresent jag skulle kunna få än att vi tar hem det där.
Får vi ta en annan grej här när vi ändå snackar fotboll? Jag fick ett sms-textmeddelande av Ulf här, vår kompis i Göteborg. Mm. Som är med andligt i den här podden rätt ofta.
Hälsa han så gott förresten.
Självklart. Han reagerar på det här som hände i Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby. Han tycker det är väldigt mycket random med det här med bestraffningar. Och vem som ska straffas. Han skriver så här. Elda, okej, frågetecken. Bangers, inte okej. Storma planen, oftast okej. Slå ner journalist på pressläktaren, okej. Kasta bengal upp i publikhavet, okej, frågetecken. Forcera grindar och storma in på läktaren vid SM-final, tydligen okej. Listan kan göras lång, själv har jag helt tappat lusten för fotbollen, skriver han. Och så ger han Blåvitt en smäll här. Men minst lika mycket på ovan problematik och att se hjälplösheten i samhället. Det var tänkt att någon skulle reagera på det där kanske.
Det bara be om ursäkt för det plinga till i sån här meddelandeboxen här hos mig. Och vi har precis gått och köpt en lägenhet tillsammans med vår son David och det är en massa såna saker som
vi är mitt i en budgivning alltså.
Det kommer upp här. Jag ber så mycket om ursäkt. Nej, men det är väl regelverket för hur man hanterar den här typen av problem har ju inte varit speciellt glasklar de senaste åren.
Alltså jag har inte jobbat med Allsvenskan på, alltså med tv-sändningarna på ett par månader. Jag har varit helt inne i hockeyn, tidigare friidrotten och nu hockeyn. Och när man får lite distans till det så, ja men det jag känner bara att det, jag blir inte ens arg eller något sånt där utan bara liksom tröttsamt. Jag märkte att du skulle iväg där också, för du skulle hämta hundarna sen Lasse efter sändningen.
Ja, stämmer det.
Och då sa du det att, ja, så jag kan hämta dem 21:30. Nej, förresten, det kan jag inte. Det kommer ju bli strul, det kommer bli avbrott och de kommer gå ut och det kommer komma in matchdelegater 45. Det blir nog 22:30 jag kommer. Apropå liksom den uppgivenhet, tröttsamhet som man känner i ämnet.
Och det återkommer hela tiden. Ett bekymmer är, det finns mycket hat inom idrotten kanske i allmänhet, men den här typen av storstadsmatcher i synnerhet. Det känns någonstans som att hatet mot motståndarna och motståndarfansen är starkare än kärleken till det egna laget. Och där någonstans går en brytpunkt som skapar, tycker jag, lite bekymmer i helheten.
Mer fotboll från Jens kommer i form av Inside Allsvenskan. Vi har satt upp lite grann den rubriken både på Jens och Thomas Johansson som kommer, som ju tillhör SHL-klubben Djurgården, för detta C-more. Att ge oss lite inblick, alltså man kanske inte tänker på när man är utanför de här två stora sporterna som också är C-mores huvudidrotter på något sätt. Och dessutom så skickar jag fram den här rubriken att fundera på till lite senare. Är Malmö FF på väg att lämna Allsvenskan? Det var en rubrik som dök upp i tidningen häromdagen, apropå där Jens är. Men först, räkmackans dag.
Åh, oh, då gäller det att man kollar täckningen på kontot.
Har den varit än eller när är den?
Det var Rickard Backström som hörde av sig. Och han gjorde det alltså här 14 oktober. Och då skrev han på Twitter att sporthuset: idag är det räkmackans dag, instiftad 2010 av Arlanda flygplats.
Måste, ja, det ju tror Lasse, jag det.
Måste ju Lasse fira stort. Och här är alltså texten då från Arlanda flygplats. Den 14 oktober varje år så firas räkmackans dag i Sverige. Dagen instiftades av Arlanda flygplats 2010. Instiftades eftersom att Arlanda tillsammans med Landvetter säljer flera tusen räkmackor i veckan. En räkmacka består oftast av räkor, majonnäs, ägg, kaviar och citron. Passa på att njuta av en av våra svenska maträtter, räkmackan. Eller räksmörgåsen, som det ursprungliga namnet är.
Ja, det är helt underbart.
Ja, det är ju speciellt. Det finns ju olika priskategoriseringar har vi lärt oss ifrån våra observanta podcastlyssnare. Men det härliga var ju, Jens, att du passerade ju där vid Gate 1 på Arlanda och tog en bild av den där mackan som kostar 235 spänn.
Ja, men alltså man tänker sig att en Rolex-klocka ligger i en butik. Nu väljer jag bara liksom ett exklusivt märke. Så ligger det i regel en av var sak där. Det ligger av sådana exklusiva saker, ligger inte 100. Det ligger inte 10 stycken tröjor i hög av ett vanligt märke, men av ett riktigt, riktigt lyxigt så ligger det en där. Och det var ju så den där stackars räkmackan låg där inne i den där disken ju. Den var ju helt själv, den simmar ju omkring där på en hel hylla alltså. Alldeles spegelblankt runt omkring. Så man förstod ju att det här måste vara en riktigt, riktigt exklusiv räkmacka. Åtminstone förbannat dyr.
Du går in och så tar de på sig särskilda handskar där när de ska ta fram den.
Va? Och
de putsar tallriken någon extra gång. Liksom. Ja. Såg du det? Att världens dyraste chips hade ju kommit fram här, tror jag någonstans. Jag vet inte vem som tillverkar det. Men det var ju 100 kronor per chips, va? Och man köpte ju någon etui när det låg 5 stycken in i särskilda fack hade de fått var en 5 stycken chips då för 500 bagis. Det är också magstarkt.
Men det är ganska smart av Arlanda flygplats. Först skapa världens dyraste räksmörgås och sen branda den på det här sättet.
Jag har sen sett att de säljer så enormt mycket räksmörgåsar på Landvetter och på Arlanda. Då. Men det är klart att man går till sig själv att innan det inte, man ska ut och flyga och sätter sig och tar en räkmacka och en öl kanske då innan man åker. Det är inte ovanligt, men det är klart man ryggar ju för priset i båda fallen.
Högt i tak i sporthuset.
Mm, när det handlar om Inside Allsvenskan så måste jag erkänna att det dyker upp en och annan reflektion och, som jag faktiskt gärna delar med mig av. Och jag har rubriksatt en av dem som mest utsatt ser sämst.
Bra, nu ska vi se också om takterna sitter i när det gäller det här med tidspassning som vi kämpade med att få ordning på under 15 år på C-more med dig, Jens.
Ja, det vet jag tusan om. Jag kan ju inte gärna ha blivit bättre på det.
Varsågod.
Jo, i samband med att vi spelade mot Häcken borta så jobbade jag nerifrån bänken eftersom Allan Kohn var sjuk den matchen. Och en sak slog mig. Man ser otroligt dåligt där nerifrån. Man sitter lågt, ibland sitter man till och med under plannivå. Och man gör det dessutom från ett sidoperspektiv. Så som tränare så måste du utveckla en förmåga att se det du inte ser. Var finns platsen att spela? Hur är det med avstånden? Var finns möjligheterna egentligen? Men jag tror hur duktig du än blir så slår man inte en överblicksbild. Publiken och tv-tittarna ser bäst. Det är till och med så att spelarna ser bättre. Den som är mest utsatt tränaren som borde se bäst, han ser sämst. Lägg där till att det är förbjudet att ha kommunikation med bänken eller att ha tv-bilder dit. Snacka om att bakbinda en tränares händer. Tillåt kommunikation, tillåt tv-bilder, så får vi ännu bättre coaching och ännu bättre fotboll.
Jag har reflekterat över det där. Precis det du säger, Jens, jag håller med andra ord med. Men när jag jobbar mellan bänkarna och gör intervjuer och sådär, så har ju vi en monitor där. Därför att den vi intervjuar i paus ska kunna titta. Vi säger så här, det här är ditt snygga mål, titta på det. Och så får du vederbörande se och beskriva det själv. Eller hur var det med den här straffsituationen? Du får titta på det, säger man till den som blev kapad och sådär. Men den monitorn, den måste alltså vändas så att den baksidan av monitorn blir synlig bara. Och så får man täcka över bilden när matchen börjar. Och det ingår alltså i direktiven för att vi ska få ha en monitor där mellan bänkarna överhuvudtaget från C-mores sida.
Varför vilket är det en känslig fråga? Jag fattar ingenting.
Jag tror att det har med domslut att göra. Jo, man ska inte kunna se på en repris mellan bänkar. Och liksom, man ska inte kunna dra fjärde domaren som tvingar vederbörande att sticka näsan då mot tv-bilden och se, kolla vilken solklar offside är, hur kan du döma mål? Eller det är solklart rätt kort era dårar. Eller vad det nu är för någonting. Jag tror att det är därför. Men ändå tycker jag att det är lite gamla tider.
Verkligen, alltså, för tittar du på hockeyn. Nu ska jag inte alltid hålla på fotboll kontra hockey, men jag bara säger just när det är den här grejen att det har till och med blivit så att förutom de här videogranskningarna som görs av mål så har den här säsongen i Svenska Hockeyligan så har domarna fått rätt att i båset titta på avgörande situationer, gå ut och sätta sig och titta på monitor avgörande situationer. Så de har tagit ytterligare ett steg längre då, och jag känner att det är svårt att stoppa utvecklingen. Alltså.
Men det är inte samma, land, det är inte samma världsdel, det är baske inte samma universum mellan de här två idrotterna när det gäller att ta den här typen av hjälpmedel som är nära till hands och göra det godkänt.
Jag tänker, om man tar andra sporter som exempel så kan man säga, nej men basket har ju inte det, nej men handboll har ju inte det. Hockey kan tydligen använda sig en del av det, men fotbollsplan är så förbaskat stor alltså. Det är otroligt svårt att se vad som sker där borta i bortersta hörnet till exempel. Och jag vet att Sam Allardyce, han som blev avskedad som förbundskapten i England, tränade Bolton och andra lag under en tid. Han var rätt tidigt på det här för en 10 år sedan när vi jobbade med Premier League, Lasse, så hade Sam Allardyce vid sin plats på deras bänk som var några rader upp, så hade han en bildskärm framför sig med just 15 sekunders fördröjning på den tv-sändning som visade matchen. Men det blev förbjudet, så man liksom tog bort den möjligheten. Och jag tycker det är dumt att ta bort den möjligheten för... jag tycker liksom det ska finnas en möjlighet att vara lika bra inspelade som andra och inte sämre.
Men samtidigt är det lite fascinerande över när man gör intervju med tränarna så vet de ju precis allt ändå. Jo, men det är ju djuplodande historier som kommer att berättas då över avsaknaden av djupledsspel i sista tredjedelen, eller vad det nu är.
Jag tror det gör du som spelare också. Det där är rätt kul att ta någon som i regel sitter högt upp på läktaren och bara när man ställer sig och ser en division 3-match och står nere vid staketet så känns det som att allt går mycket fortare. Och det ser ut att vara trångt och jäkligt och fort går det här dessutom också. Så att, och jag vet som spelare så lär man ju sig att se djup som man så att säga egentligen inte ser. Om man ser att där bak borde det finnas en yta, där kan jag lägga bollen och sådär. Och så får man utveckla som tränare också. Men jag tror ändå aldrig du kommer i närheten av det du ser uppifrån läktaren. Och jag vet ju när vi hade sändningar och vi hade sån här pitchside position, det vill säga att studion var nere vid, alldeles vid plankanten, så älskade man ju det innan match. För man får den här närheten, man får stå nära och liksom bara andas in atmosfären. Men så fort matchen började så ville man ju så högt upp på läktaren som man bara kunde för att få den där överblicken som gör det lättare att se vad det är som är.
Ni knatar ju alltid iväg då. Man blev ju kvar ensam där nere då.
Mm, ja, så var det. Men jag påstår också att varför jag fattar inte heller varför man inte ska kunna få direktkommunikation. Får man inte det alltså?
Upp nej, med vi någon på testade det faktiskt och ställde frågan till Svenska fotbollförbundet om det skulle vara möjligt att ha det och fick nej på den frågan. Man får om det är någon sån här av medicinsk karaktär, typ om det är någon som har fått en hjärnskakning så ska någon kunna göra någonting, men inte i liksom coaching-syfte. Och den tycker jag, ja, men börja då med kommunikation, att öppna upp den möjligheten, gör ett test och så sedan så kan man väl, om man tycker att det funkar bra från alla parter, som steg två kunna ta och även jobba med bilden.
Otroligt att det kan jag absolut inte förstå varför det är förbjudet med kommunikation.
Nej.
Alltså det verkar jättekonstigt.
Alltså om vi skulle sätta oss på den sidan så är det väl såklart att ja, men de som är på bänken ska klara av att göra det jobbet. Det är därför de är tränare.
Nej, exakt, de ser inte. Det är det som är så bra med din tyckare här, Jens. Och det är verkligen inside, för jag har knappt hört någon som har pratat om det här problemet, trots att det uppenbarligen är så att tränaren är alltså i totalt underläge mot tiotusentals tv-tittare med flera som har en otroligt mycket bättre överblick än den här utsatta tränaren.
Ja, och det kanske är, men det är väl det som är lite intressant just med att komma med utifrån perspektivet, att man har inte varit, ursäkta ordvalet, men fast där från spelare och hela vägen, utan man kommer in och ser det med nya fräscha ögon.
Ja, du kommer kanske återigen det här att det finns någon charmig del i det. Det där är jag lite motståndare till, att det finns en charmig del att det är otydligt hur många stopptidsminuter det är. Att det finns en charmig del att inte veta om bollen är in eller inte. Att det finns en charmig del i att tränaren ska få coacha fast han inte ser någonting.
Eller en charmig del att inte vara medlem på Twitter.
Ja, men det är ju lite charmig, det är ju lite kreddigt, Lasse.
Är det det? Okej, okay, det
var på något sätt.
Var ju spännande.
Du, jag ser att du ser otroligt sugen ut på nästa ämne, Lasse, nu efter
fotbollsavdelen.
Nu går
vi vidare.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Han heter Skyldig. Norska skidåkaren Therese Johaug har ertappats med spår av en anabola steroid i kroppen efter att enligt egen berättelse ha använt ett läppbalsam på rekommendation av Norska skidförbundets läkare. Och den kanske tyngsta domstolen av dem alla har fällt henne till ansvar. I alla fall mängder med människor utanför Norge. För visst är känslan att Therese Johaug ska fällas till en lång avstängning. I någon form av allmän upphetsning har det ena beviset efter det andra plockats fram. Berörd tub ligger i en ask som det till och med står doping på. En enkel googling ger samma besked. Och hur var Johaugs uppträdande på sin presskonferens? Var tårarna, de var många, var de äkta eller var det skådespeleri? Jag blir lite skrämd av det här drevet. Jag blir fundersam över svårigheten att finna sans och balans i helheten. Har vi inte lärt oss någonting av Meldonium-eländet av den folkliga don som sen helt frikändes? Kan vi inte vänta en stund istället och låta norska antidopningsbyrån göra klart sitt jobb? Och då, först då, när vi vet påföljden och vi vet det skyldig.
Lasse Granqvist och Jens Fjällström, EM-kommentatorsparet i Frankrike i somras, fyra triumfer med 2:58.
Jag säger som Jens.
Oj, oj, oj. I sina rapporter, i sina tycker.
Oj, oj, oj.
vad tänker du, Jens, om det här?
Men det första man tänker när hela det här... Hon är ju, på tal om charmig kommun, så är ju det ett endast litet charmpaket, Therese Johaug, som jag tror väldigt många har tyckt otroligt bra om. Det är nog sådär nästan som det inte går att tycka illa om. Och det stämmer ju på något sätt inte riktigt när hon ertappas med liksom anabola steroider. Bilden går inte ihop. Men om man bara tänk om Therese Johaug hade varit ryska och tänk om hon hade kommit med de här förklaringarna om läppbalsam, då hade vi bara skrattat åt det. Så att det är liksom en bild som är svår att få ihop, och då tänker man, hur mycket bättre blir man av att ha läppbalsam med innehållandes lite anabola steroider? Jag har ingen aning om det, eller är det annat? Finns det något annat där under? Och i så fall, låt den här norska antidopingkommittén presentera omfattningen av det här fallet.
Ja, men det här med att göra skillnad på folk och folk, det är någonting som jag är väldigt på just nu i det här. Therese Johaug i och för sig ganska hårt dömd av många, men ändå otroligt mycket mer, många fler som hittar rimliga, möjliga rimliga förklaringar till att det här har skett än i till exempel Abbé Barigaois fall. Dykt upp många krönikor som har varit mer förmildrande kring Johaug än till exempel Arigaui, som apropå det som Lasse var inne på, Meldonium-härvan. Arigaui som sen visade sig vara i ett strikt dopningsperspektiv oskyldig. Men det intressanta är ju det här med att tänja på gränser. Alltså den delen. Jonas Karlsson, för detta SVT, numera Discovery, han har en blogg där på karlsson.media som är väldigt bra. Han är mångfacetterad när han skriver. Han skriver att liksom det förefaller rimligt i det här fallet att det handlar om okunskap, försumlighet och nonchalans snarare än en medvetet fusk. Men att det ändå såklart ska straffas med avstängning i någon utsträckning. Men det får man se när utredningen är klar. Men sen pratar han mycket om en annan fråga då, nämligen det här med astmamediciner och den norska delen där, det vill säga att man tänjer på gråzoner. Det kanske inte är medvetet superfusk, men man tänjer på gråzoner, höghöjdshus och så vidare. Så att det är mångfacetterat och det blir lätt en lite så här fundamentalistisk syn på dopning. Det är ganska komplext faktiskt.
Men det är rätt invecklat när alla blir sina egna CIA och FBI-agenter.
Ja, verkligen.
Man skickar folk och köper det här tuben på apotek i Italien. Och man gör bedömningar nästan på en psykologs nivå över hur hennes reaktion har varit på den här presskonferensen. Och om hon är skådespelare eller inte och så vidare och så vidare. Min uppfattning står fast. Om du fuskar ska du stängas av. Sen så blir det bekymmer. Då måste man ju avgöra vilken typ av fusk är det och ställa det i relation till annan typ av fusk, och så får man ju straffmätare. Det blir bekymmer när de som ska hålla ordning på det här inte riktigt vet själva. Därför var ju Meldonium här var snudd pinsam för internationella antidopningsbyrån WADA, och det är trist. Därför att vi behöver ju någon att luta oss mot som kan tala om för alla oss andra att lugn nu, vi vet, vi kan det här. Vi kommer att tala om hur det förhåller sig. Och det kan man inte. Och då blir det ju av den anledningen ännu större anledning att hålla sig tillbaka. Håller helt med om att man ska absolut inte skilja på person och person, eller på nationalitet och nationalitet i såna här frågor. Alla måste behandlas lika. Det är oerhört viktigt.
Men apropå etiska regler så tycker jag också att är det inte läge att börja fundera på att inom idrotten också, som det ju fungerar i vanliga rättsliga livet, att alltså det ska inte vara någon namnpublicering ens förrän utredningen är klar och straffet kommer. Det ska inte vara någon namnpublicering ens. För det är så, tittar man på WADAs reglementet så kan det bli så otroligt många olika straff. I Johaugs fall här kan det vara allt från en varning till 4 års avstängning. Så först när straffet är utdömt, då kommer namnpubliceringen, och då blir domen stenhård om man är fuskare. Och om man inte är det så har man inte råkat illa ut.
Nej, men alltså alla ska behandlas lika. Jag tycker det är en grundläggande förutsättning som är otroligt viktig i alla sammanhang, och det är kolossalt irriterande när man märker att det inte är på det viset.
Öppet hus i sporthuset.
Ja, det kommer in passningar om Malmö FF, apropå att Jens är här också. Det var ju rubriker häromdagen här. Allsvenskan utan Malmö FF, danska superligan utan FC Köpenhamn, norska tippeligan utan Rosenborg. Ja, det kan bli verkligt i framtiden då FC Köpenhamn som första klubb bekräftar rykten som florerat i fotbollseuropa under året. Vi måste titta på alternativa lösningar. Alltså en internationell liga med de största lagen från bland annat Holland, Belgien, Skottland och Skandinavien. Säljarna i skiktet under dem som dominerar Champions League. Och förhandlingarna ska alltså ses som en direkt reaktion på att storklubbarna i Europa vill skapa en penningstinn superliga, det som nu är Champions League. Och FCK bekräftar att de är med i diskussionerna. Daniel Andersson i Malmö FF, han duckade lite och sa att det pågår många diskussioner, det är ingenting som är tydligt just nu. Men en konsekvens av det här skulle då kunna vara att helt enkelt FCK, Rosenborg och Malmö FF flyttar ut och inte ens är kvar i Allsvenskan, alltså en bit fram så att säga. Och då vill man ju såklart höra din reaktion på det, Jens.
Jag är inte speciellt väl insatt i det här, men jag har hört rykten florera och att det pågår några diskussioner mer än så. Vet jag inte, och jag tycker att ersätta, att det liksom ska ersätta deras med, alltså de klubbarnas medverkan i nationella ligor i sina egna länder låter väldigt långsökt och konstigt. Jag ställer mig mer frågan, så här, varför har den här diskussionen uppkommit, tro? Och jag tror det hänger ihop väldigt mycket med att gapet mellan de riktigt stora fotbollsländerna och skandinaviska till exempel har glidit isär. Avståndet där har glidit isär och blivit stort sedan tidigare. Och nu liksom upplever Holland, Belgien, Skottland någonting liknande. Och så att avståndet upp till att kunna vara med och hävda sig i den yppersta nivån, det kunde Ajax, det kunde Brygge göra för en 5 år sedan, det kunde Celtic gå långt också, men de har kommit längre ifrån det. Och samtidigt som Champions League begränsar antalet platser för de mindre ligarna, för de vill samla de bästa lagen där, så förstår jag att det liksom föds diskussioner. Sen undrar jag om de där diskussionerna ibland är kanske för att ge bränsle och att det ska kunna fyllas på någon annanstans, till exempel att man försöker från UEFA:s håll att jobba med statusen på Europa League, den europeiska finrum som många av de här länderna som är aktuella i den här diskussionen, vars lag kommer in där istället, för det är ju låg status på Europa League. Det är ju en större bedrift att gå till Champions League kvartsfinal än att vinna Europa League, skulle jag vilja säga. Och den ekonomiska vinsten är jäkligt liten för klubbar från de stora ligorna och vara med där, för att de har såna enorma TV-avtal.
Men på en svensk marknad, om vi håller oss bara till Sverige och Malmö FF i det här fallet, så är det ju i princip omöjligt att lämna den svenska allsvenskan för att vara med i något projekt som inte har stöttning av den svenska fotbollförbundet, den svenska fotbollsrörelsen och de egna medlemmarna.
Lex Crowns
eller Champions Hockey League överhuvudtaget, som ju förvisso finns men som ingen tittar på. Och i det perspektivet så är ju den här diskussionen egentligen onödig. Därför att det är inte aktuellt att genomföra detta, inte i överskådlig tid i alla fall. Och det är väl vår livstid åtminstone.
Var det inte något sånt där 2020 eller något sånt som det stod i
diskussionen? I princip
omöjligt. Och det kan skilja Sverige från Danmark då, Lasse, eller?
Ja, det är möjligt att det gör. Finland har ju Jokerit som spelar i KHL. Mm.
Jag menar det.
Finland gjorde ju ett undantag. Men alltså, om vi bara tar de närliggande, Crowns är ett exempel. Försöket att stänga svenska hockeyligan och införa wildcards istället, där de skulle plocka upp de lagen som de ville ta upp egentligen, som hade bästa arenaförutsättningar, ekonomiska förutsättningar och så vidare. Alltså det livet som blev, det är ju svårt att jämföra med något annat. Man rör icke den svenska grundläggande idrottssjälen. Och där vid lager är det punkt.
Det kom in ett mejl också ifrån en kille som heter Jonas Parkos. Imponerande. Alltså han har skickat till sporthuset att houseofsports.se 17 PowerPoint slides. Det är bra jobbat, Jonas. Mycket imponerande. När det gäller hur man skulle kunna utveckla fotbollen och koppla ihop det med Europa. Det är en variant som att man, nu för att man ska spela allsvensk vår, som leder till ett SM-guld. Och sen på hösten så blir det en nordisk superliga. Men direkt när man hör nordisk superliga så tänker man på gamla Royal League, som ju inte var någon succé.
Det är en väsentlig skillnad att spela Royal League på hösten än på vintern. Det var ju den nordiska vinterligan när vi har tunga och svåra vintrar. Liksom, och vi har beslut som säger att vi ska inte dra för taket på de arenor som möjliggör att man kan spela inomhus. Då blir det väldigt bekymmersamt att spela i snödriven alltså.
Har du läst igenom de 17 slidesen, Jens?
Jag har gjort det. Jag skulle önskat att hade vi en hemsida hade vi ju lagt upp dem där, så att folk hade kunnat få kika på Jonas Parkos enorma arbete som ligger bakom det. För att det är omöjligt i det närmsta omöjligt att redogöra för det i ord och så. Men det är ju redan alltså från lågt ner i seriesystemet och hela vägen upp, hur man så att säga skulle kunna skapa en miljö där man snabbare kan klättra upp från lägre divisioner och framåt, och där det händer väldigt mycket. Men det påminner faktiskt lite om mästerskapsserien som fanns en gång i tiden, där superettanlag och allsvenska lag stötte på varandra.
Den är ju med
facit i hand. Att det blir ett break mitt i säsongen liksom.
Ja.
Men Jens, jag tycker Jens, du är inne på någonting som är en nyckel i det här, och det är ju att stärka Europa League. Europa League har ju ersatt UEFA-kuppen, en sammanslagning av UEFA-kuppen och kuppvinnarkuppen är det väl till och med, va? Och om man skulle finansiellt stärka det ytterligare, kanske också sportsligt ändra förutsättningarna lite så att det blir ännu bättre lag där, eller vad man ska säga, som så har du en liten större lösning. Därför att det här handlar ju i grund och botten om att det finns så kolossalt mycket tv-pengar i omlopp i Europa-fotbollen som många vill ta del av och storklubbarna vill ha ännu mer utav.
Vad ska vi göra nu då? Jo,
kärleksbomba.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
En nyhet idag är att jag inte har den viktiga lådan.
Just det. Den har jag.
Just det.
Och frågan är vem som ska kärleksbomba. Det blir väl du, Lasse? Alltså nästa vecka.
Det kan det bli. Det kan det bli. Jag till nästa vecka. Jag till nästa vecka. Men denna har med förra veckans insats av Noah Bachner som höll i lottdragningen att göra. Det blev Slottsskogsvallen till dig, Tommy.
Ja, det var en lite annorlunda lapp som drogs här senast. Slottsskogsvallen. Jag märkte det på Noah Bachner som var med att han satt som ett frågetecken faktiskt. Det är ju ingen fotbollsarena i första hand, eller hur? Det är ju en friidrottsarena, även om det har spelats en del fotboll där. Arenan som invigdes den 12 maj 1923 av dåvarande kronprins Gustav Adolf och inledde en ny era för Göteborg som idrottsstad. En gång i tiden så kunde man njuta av allsvensk fotboll där faktiskt, Gunnar Gren med flera. Men det var friidrotten som på 40-talet gjorde Slottsskogsvallen till idrottens kultplats i Göteborg. Gunder Hägg satte här världsrekord på en engelsk mil den 1 juli 1942, mitt under brinnande andra världskrig.
I sista kurvan är ställningen densamma. Gunder travar på oförtrutet, Arne efter och fortfarande bara ett halvt meter som skiljer. Och nu klämmer Arne till för allt vad han är värd. Gunder också, Arne en halv meter efter, men den halva metern håller Gunder. Och ökar den till en och segrar med en meter över Arne Andersson. Vad blev tiden? 4-6 och 1 hade jag. Ja. Det betyder att ett nytt världsrekord har satts av Gunder Hägg.
Sven Gäring där. Vad säger du om referattekniken, Lasse?
Nej, men det är ju strålande när han frågar vad blev tiden? Han måste stämma av det här med några ytterligare tidtagare som satt och hjälpte till säkert under löpande referatets gång. Men sen tycker jag ju att det var ju Sven Gärings och dåtidens samtidens kommenteringsteknik var ju att det var ju inte så här, det var ju knappast ens tonartshöjning av minsta lilla sort där. Det är nytt världsrekord av Gunder Hägg. Det påminner lite om hur Sven Gäring också refererade Japan som kastas. De är långa, de är starka. Så att han hade ju den kommenteringstekniken.
Ja, man är lite bortskämd. Det kommer upp World Record direkt som friidrottskommentator numera. Så det har hänt en del i det avseendet. Det är häftigt att botanisera de här gamla referaten.
Sen är det en annan grej man reagerar över, tycker jag. Det är ju det otroliga publiktrycket som är i bakgrunden.
Mm.
Det är ju ett enormt tryck.
Det var alltså 20 000 där på Slottsskogsvallen. Ja. Och det här var startpunkten på det som kom att kallas Gunder Häggs 80 dagar, när det jämtländska löparfenomenet satte 10 världsrekord. Alltså 10 världsrekord från 1 juli till 20 september 1942. Och efter det hade han alltså alla världsrekorden på 1500 upp till 5000 meter. Och 3 av rekorden kom just på Slottsskogsvallen, och det blev och liksom kulmen blev 5000 meters rekordet som var på vallen, som det ju kallas. Då Hägg blev först genom tiderna under 14 minuter på 5000 meter, ett världsrekord som stod sig i 12 år. I tuff konkurrens med en annan svensk storlöpare som också omnämndes här i referatet, nämligen Arne Andersson, som också var, han var väl näst bäst i världen kan man säga då under andra världskriget. Hägg fick bragguldet 1942 och blev under Gunder, eller Gunder the Wonder, med hela svenska folket och även utomlands då. Och blev också, det blev också han som satte Slottsskogsvallen på den idrottsliga världskartan. Väldigt kul, för jag hittade efter 5000 meters loppet i arkivet från Göteborgsposten 21 september 1942. Åke Hall skrev så här, jag tycker bara kul med språket. 12,5 varv roterade vallenbanorna under Gunder Hägg igår middag. Alla tidsramar sprängdes under den hiskeliga farten och alla löpare också förresten. Efter några varv kunde kött och blod inte följa jämten mot världsrekordet. Och Hägg gled undan mot sitt världsrekord på sitt svala, nej kyliga steg, rent och löst springande, asketiskt enkelt i steget, förbrukande all draghjälp på några varv. Då hade han redan satt en handfull sekunder på banken utöver tidsschemat och 20 600 åskådare, 20 600 på vallen vrålade som kaserngårdsfurirer kring hans ensamma färd. Därtill på köpet den mäktiga högtalarstämman försvann som en droppe i vattenfallet. Jätterösten höll, Hägg fastnaglad vid den fantastiska farten röt fram honom och sjöng sin triumf för honom när han steg klippte sekund efter sekund ut det gamla rekordet och så ändade de 5000 meterna på 13:58,2. Så blev Göteborg början och krönet på idrottens våldsammaste världsrekordsäsong någonsin och Slottskogsvallen den märkligaste idrottsarenan detta år.
Bravo! Bravo!
Ja, kaserngårdsfurirer
eller vad var det för något?
Kaserngårdsfurirer. De vrålade som kaserngårdsfurirer.
Sprängde liksom alla motståndare också. Nej, men det är ju otroligt målande och fint språk. Usch, vad man får dåligt samvete för hur man vårdar språket själv. Jag har en så här, ser en idyll framför mig. Alltså hela Slottskogen i Göteborg är ju en idyll och en grön lunga för staden. Och så där i ena utkanten av den finns Slottskogsvallen. Så idyll är ena ordet som jag får på tungan när jag tänker Slottskogsvallen. Och det andra är plåga. Herregud, jag har gett mig på att springa ett längre lopp. Jag hade en tanke att jag och en kompis sa att vi skulle springa New York Marathon någon gång. Och då tänkte jag, då får man väl börja med en halvmara i varje fall. Och är det någon halvmara man ska springa så är det Göteborgsvarvet. För det är en folkfest utöver det vanliga. Och det gav vi oss på. Utan att ha sprungit ett steg på asfalten, ska jag tillägga. Så vi hade väl sprungit liksom i lite elljusspår och mjukt härligt fint underlag. Och när man gav sig iväg och skulle springa de där 21 kilometerna på Göteborgs gator så var man ju helt stum efter en 8 kilometer. Och så var det bara liksom att kriga sig igenom. Jag kommer ihåg de sista kilometerna, för det är nämligen så att målgången är Slottskogsvallen. Och jag kommer ihåg de sista kilometerna, jag tänkte det, om jag trampar fel här så kommer bägge hälsenorna ryka samtidigt och man liksom måste parera och verkligen spjärna emot. Så Slottskogsvallen är liksom de sista plågsamma meterna av det där Göteborgsvarvet, och det blev, kan jag säga som svar till de som undrar, det blev aldrig något New York Marathon.
Men arkitekturen, du var inne på det lite, alltså, som de gjorde det här då 1923. Han heter Lars Israel Wahlman, arkitekt som bland annat ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm också. Det är ju på något sätt att, ja men, det ligger ju i södra kanten av Slottskogen. Och det är som liksom skogsklädda, lummiga bergshöjder och sen dalgång med vacker bakgrund. Så de har liksom, det har blivit en helhet med naturen där, eller hur?
Mm, verkligen. Nej, det är som lite amfiteaterkänsla över det hela och ena sidan av den. Och så tror jag den K-märkt läktare på andra sidan. Så den är jättefin, det måste man säga.
Och skådeplats för något av det mest historiska vi kan åstadkomma i friidrotten för Sverige, va? Även om det var under krigsåren det här, så är det ju ändå en världsrekorddominans. Och det härliga med det också tycker jag att det namnet funkar ju i både svenska och engelskan. Under Gunder och Gunder the Wonder. Eller vad sa vi? Gunder the Wonder.
Och det man ska veta kring Slottskogsvallen avslutningsvis, det är ju att det är ju liksom basen för friidrotten i Göteborg, har varit så i alla år egentligen. Den ligger ju där tillsammans med inomhusanläggningen som heter Friidrottens hus, liksom epicentrum för friidrott. Där Christian Olsson och Emma Gren och Janik Tregaro, tränaren, hade jag kontakt med på Twitter här. Och alla pekar på det här ljuset och atmosfären som är där. Johan Rogestedt satte svensk rekord på 1000 meter i somras på Slottskogsvallen. Lovisa Lind lika så, och så alla är ju lyriska då över att träna och tävla på den där.
Den är full drift alltså.
Ja visst. Och särskilt då, och särskilt kan man säga Friidrottens hus som ligger in till. Där ligger ju också Fröndaborg, hockeyarenan, som vi har haft en del duvningar med genom åren, Lasse.
Verkligen. Men vi ska ju hylla Fritid Göteborg som håller igång Slottsskogsvallen i sånt fall. Mycket bra.
När vi ändå inne på, avslutningsvis bara, när vi ändå inne på Sven Jerring. Jag hittade ett klipp till här. Det var kul att höra vad du tänker, Lasse, som, du är ju dagens Sven Jerring. Ja, det vet jag inte. Men. Det är så här, rakt nedstigande led. Sven Jerring, Lennart Hyland, Hylands grabbar, Tom Engstrand och company, och sen någonstans därefter så kom vi som kommenterar nu. Ska jag höra bara på hur han förklarar innan 5000 meters loppet som går lite senare, eller om det är milloppet på Slottsskogsvallen några år senare.
De närmaste minuterna kommer att ge besked om vem som för ögonblicket är starkast, Arne eller Hägg. Vi kommer att göra som vanligt vid sådana här tillfällen. Vi ger mellantider och ni kan själv läsa av mellantider på ett stoppbud. 400 meter passeras, då ringer en klocka. Ring på den där klockan. Så låter den. Vid 800 meter låter det likadant, och vid 1200 meter. Skottet kommer ni att höra själva, startskottet. Och då första man går i mål så ropar jag högljutt nu. För jämförelsens skull kan jag nämna att när Arne förra året satte världsrekord just där på Slottsskogsvallen, så gjorde han det första 400 på 58,5, 800 på 2 jämnt, 1200 på 3 minuter och 5 tiondels sekund.
När går i mål så ropar jag högljutt nu.
Det låter som att han håller på att dra liksom förutsättningarna för funktionärerna runt tävlingen, ja, snarare än radio.
Det verkar som att det nästan satt ihop faktiskt.
Jag kanske gör det. Sätt,
men det är också glasklart alltså. Han är ju kristallklar i vad som gäller här. Ni hör startskottet själva, klockan ringer för det, sen händer det och sen ropar jag nu.
Mycket bra.
Okej, det var Slottsskogsvallen.
Oj.
Nu slår jag på. Slå på bild här.
Ja, slå på bild. Nu är det bild på här. Mm. Viktig låda, se att det står. En biljett i dragen. Ja.
Viktig låda. Se om Jens kan snappa upp vad det här är för någonting som jag håller upp här nu.
Så jag tyckte jag drog en biljett redan. Nu kommer den tydligen.
Jag tar en vit lapp helt sonika utan att egentligen fråga någon om lov. Så gäller det att jag vecklar ut den åt,
får vända på den.
Åt rätt håll.
Så ja. Ja, det där är ju mer till dig än till mig. Sergej Bubka.
Oj, oj, oj.
Sergej Bubka.
Han har slagit några världsrekord. Ja, men herregud, han måste ha fått pengar per världsrekord där ett tag. För att han kunde ju höja dem med en decimeter där ett tag, men tog ju dem en centimeter åt gången. Och jag undrar om inte Nike hade någon deal med honom där. Kan det stämma, Tommy?
Ja, det stämmer nog. Men du har en bra livlina där, jag kan tipsa om.
Det är själv nämligen.
Nej, jag tänker på en annan.
Miro Salar.
Just det.
Ja. Sergej Bubka, det blir till nästa vecka.
Men jag ska säga vilken stad han är från nu, så kan det bli att du tumlas om lite, Lasse, bara avslutningsvis.
Ja.
Bubka kommer från Donetsk.
Donetsk, där har jag varit.
Ja, där har vi varit. Ljuva minnen utifrån landsbygden när du bodde på något hemskt hotell.
Du var snabb där igen, så slipper du höra den historien igen. Jag ska till nästa vecka plocka fram den lappen som pensionatsföreståndaren skrev ner adressen till hotellet för, som låg 5 mil utanför, som ingen sen hittat till. Det var ett drama. Hörrni, jag måste få avsluta med en grej här.
Så gärna.
Jag har ju någon mening någon gång hackat lite på kommunikationerna vid Friends Arena i Solna, nationalarenan. Jag tänkte på det i samband med fotbollsderbyt mellan Djurgården och Hammarby när de stängde station Globen. Det var någon, de hade hittat något föremål där eller någonting. Då har de ju andra stationer så som Gullmarsplan och Skärmarbrink och Enskedegård eller vad det heter åka till. Skulle de stänga Solna station för Friends Arena skulle inte evenemanget bli av. Men nu har jag fått ett brev i alla fall här som säger att det är bättring på gång. Det är nämligen en tunnelbana som ska byggas från Odenplan ut till Arenastaden, och så står det så här: samrådet är en del av arbetet att ta fram järnvägsplan och ansökan enligt miljöbalken. Parallellt med järnvägsplanen arbetar Solna stad och Stockholms stad med att ta fram nya detaljplaner och ändra befintliga så att de medger tunnelbaneutbyggnaden. Detta kommer att ske genom samordnat planförfarande, vilket medför att inget separat samråd kommer att ske för detaljplanerna.
Fullständigt glasklart.
Bara så att ni vet, tunnelbana kommer. När blir det klart, frågar ni då? 2025. Kämpa, kämpa, kämpa.
Vi ses nästa vecka.
Hejdå.
Tack för idag, Jens.
Tack för att du fick vara med.
Och alla andra.
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.